Andra advent och Guds rike är nära. Jesus kom inte med budskapet hej, här är jag, utan Guds rike är nära. Och på många olika sätt så nästan lekte man med det budskapet. Ibland används ordet kronos som har med tid att göra, och vi har det i svenskans kronologi. Alltså Guds rike är nära i tiden. Och ibland så säger Jesus Guds rike är mitt ibland oss. Det är så nära så att man kan känna det, ta på det, smaka av det. Men jag ska läsa ifrån Jeremia. Och det är roligt att jag och Bosse båda två är i fel årgång åt varsitt håll. För det är andra årgången i Svenska kyrkan just nu. Och jag är i tredje och Bosse var i första årgången. Så kan det bli ibland. För er som av nyfikenhet undrar vad dagens evangelietext är, så är det den där om senapskornet och surdegen. Och Guds rike som växer på det sättet. Jag läser från Jeremia 33, vers 14-16. Där står det så här. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska uppfylla det löfte jag har givit åt Israels folk och Judas folk. När den tiden och den dagen kommer ska jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han ska skapa rätt och rättfärdighet i landet. När den tiden kommer ska Juda räddas och Jerusalem leva i trygghet. Och detta ska vara stadens namn. Herren är vår Herren vår rättfärdighet. Det kan ju vara enkelt som profet kanske att skriva ihop en sån här lite uppmuntrande text. Det ska komma en tid. Davids stam ska komma tillbaka och vi ska få leva i frihet. Men då ska man veta att det här skrivs när man är fånge i Babylon. När Israels ledarskap har förts bort till fångenskap i Babylon och Israel själva är under babyloniernas ockupation. Jeremia hade länge i sin bok varit profeten som påpekat att allt kommer gå åt skogen. Det kommer gå fel. Om vi fortsätter så här så kommer katastrofen. Medan ledarskapet hade sagt nej, nej, allt går bra. Allt är bra. Och nu har katastrofen kommit. Judarike invaderades av babylonierna. Herrens tempel stod i brand på Sion. Och ledarskapet fördes bort. Och när man tar kungen som är av Davids hus, Sidkia hette han vid den här tiden. När man tar honom och intar kungahuset, då gör man det hemska att man tvingar kungen att beskåda, att bevittna avrättningen av hans tre söner, kronprinsarna. Och sen sticker man ut ögonen på kungen så att det är det sista han ser i livet, att hans söner dör. I den tiden, då börjar Jeremia istället tala om hopp och framtidstro. Judarikes kronprinsar är borta. Davids stam är liksom avhuggen. Det finns ingen tronföljd kvar. Davids hus, Davids stam är ingenting mer än en uttorkad stubbe till slut. Och då kommer Jeremia med de här orden att det ska komma nytt liv, en ny kvist, en ny gren av Davids stam. Jeremia kallas ibland för en klagoprofet. Men det är precis som att han snarare är opposition, tvärtom. Därför att när folket är på botten, när allting är slut, katastrof, totalt havererat, då blir han istället hoppets profet och talar om just bättre dagar. Det kan tyckas kanske som en skymf. Och ibland tror jag vi har den upplevelsen själva när vi kommer och ska förkunna evangelium. Det glada budskapet för människor som har fullt upp med livets bekymmer som Bosse läste om. Så kan man tycka att ja, men kom här och peppa du. Men det finns någonting. Ja, jag tror att vi ska komma till det mer i predikan. Jag tror att det faktiskt är en av kristna livets stora grejer, stora kallelser. Att vara den som både kan varna när alla människor tror för mycket på sig själva och bara tror att det här är inga problem, vi klarar det själva. Men som också är den som kan komma med hopp och tro och liksom lyfta människor ifrån det djupaste. Någon sa när jag läste om Jeremias texter här, så var det någon som hade skrivit att det här är som att ta upp sången bättre och bättre dag för dag på en begravning. Att man kommer liksom ett helt fel budskap. Det känns som en skymf, som ett hån. Men det beror också på i vilket läge man är som människa, om man klarar av att ta emot det här och liksom få det att slå rot. Evangelietexten också i fel årgång då, årgång 3, är Matteus evangeliet och bara två verser, så vi ska ta den också. Då står det så här i första kapitlet i Markus evangeliet, vers 14 och 15. När Johannes, döparen alltså, när Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Alltså Jesus träder fram när Johannes döparen har blivit fängslad. Och han är fängslad och han kommer inte mer levande därifrån, därför att ganska snart så kommer ju de att halshugga honom och bära fram hans huvud på fat i kungens fina salonger. I den tiden, i det läget, kommer Jesus och ska samla lärjungar. Vem ska våga följa en ny profet när den förra precis sitter fängslad och ska till att bli avrättad? Det är som att först kommer Johannes och börjar sprida lite hopp och får lite anhängare, och människor går ut i öknen och låter sig döpas och man börjar få lite tro på det här, och så fängslas Johannes. Och då kliver Jesus fram och hans budskap är: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro. De sista profeterna i Gamla testamentet, lite olika, men säg 400-500 år före Kristus. Och sen har vi en tid där, de här Makkabéerböckerna, men där finns ingen sån här tydlig profet. Och så kommer Johannes döparen och människor börjar liksom tänka och tro: är han en sån här profet igen? Är han en ny Guds röst? Är han en sån här som ska kunna liksom ge oss ord från Gud? Och så får man upp liksom lite hopp igen och så försvinner det hoppet. Nej, han blev fängslad, avrättad. När Jesus börjar förkunna att Guds rike är nära, så finns det ingenting som verkar peka i den riktningen. Israel är återigen ockuperat, den här gången av Rom och romarriket. Ingenting verkar gå bra just nu. Men Jesus kommer med det budskapet: tiden är inne, Guds rike är nära. Kanske är det en stor utmaning i det kristna livet. Att förkunna och att också stå för och våga tro på hoppet när allt hopp är ute. Att i det läget våga vända om och tro. Att liksom sjunka till botten där det finns fast mark. När dyn är slut, någonstans finns det fast mark. Och att därifrån kunna ta liksom ny sats, ny fart. Nu är inte det, säger Bibeln, någonting som vi gör själva, utan till och med kung David i all sin makt skriver i salmen att länge ropade jag på Gud. Och han böjde sig ner och han tog min hand och han drog mig upp. Så allting är Gud som gör. Det enda David gör det är att han ropar för sitt liv. Herre, hjälp mig, rädda mig. Jag sjunker, jag sjunker. Men just att liksom i sin tro, ni vet det här, gå i tro, leva i tro. Det är på något sätt att våga ha det här hoppet och tron framför sina ögon och inte stirra sig blind på omständigheterna. Det handlar inte om att förneka att jag är illa ute, att förneka att jag sitter i dyn. Det är inte det det säger. Det hjälper liksom inte att säga, nej, jag tror inte på de här problemen. Men förkunnelsen är liksom att mitt i problemen så kan du fästa tron på Kristus. Tro på budskapet. Vilket budskap? Jo, det glada budskapet. Det som säger tiden är inne. Guds rike är nära. Så fast vi ser att befinner oss i situationer där vi tycker att allt hopp är ute, så finns det liksom den här hela tiden. Nej, allt hopp är inte ute. Det finns hopp. Det finns tro. Jag ska ta några exempel nu då. Abraham och Sara i Gamla testamentet. De har blivit lovade en son. En son som ska bli början på ett stort folk. Ett folk som liknas vid sanden på stranden och stjärnorna på himlen. Och hoppet är liksom ute. De är för gamla. Så det blir ju först att de testar att få ett barn med en tjänsteflicka istället, Ismail. Och till slut, 90 år gammal, får Sara den här sonen. Abraham är 100. Det är ett litet sånt här exempel på som återkommer i Bibeln om och om och om igen. Att det är precis som att människor måste föras till slutet där det inte kan vara deras egen prestation längre. Och då kan det vända. Då får Gud liksom en öppning att sträcka sin skapande hand ifrån himlen och skapa nytt liv i en 90-årig kvinna och få starten på sitt folk. Det är som att ingen i historien ska kunna ifrågasätta att det här var Guds verk och inte Abrahams och Saras verk. Naaman, den stackaren, han vandrar ifrån sitt hemland till floden Jordan. Och han protesterar och säger, det här vattnet är inget bättre än floderna i mitt hemland. Jag kunde lika gärna badat hemma. Och så doppar han sig 1, 2, 3, 4, 5 och 6 gånger. Och han ser fortfarande inte minsta skillnad av såren på hans hud ifrån spetälskan. Och i det läget så doppar han sig ändå en 7:e gång. Det är någonting av det här. Att liksom inte allting i livet är logiskt, utan ibland måste tron få ta över. Han har tvivlat, han har ifrågasatt profetens ord. Han har sagt, hur skulle du kunna hjälpa mig? Hur skulle du kunna hjälpa mig att bada lite grann? Han hade hoppats på några spektakulära trollformler eller magi eller någonting stort. Och så ska han bara doppa sig i floden. Men han blir frisk. När amalekiterna i 3:e Mosebok anfaller Israels folk i öknen. Josua leder armén i slaget. Då står Mose på en höjd en bit bort med armarna sträckta mot skyn. Är inte det dumt? Man kunde ju tycka att när amalekiterna får övertaget, då borde ju ledaren för folket, Mose, greppa sin stav och ge sig in i striden och försöka liksom hjälpa till lite grann. Han kunde ju åtminstone kasta sten ifrån sin höjd där en bit bort. Nej, Mose illustrerar precis vad den här predikan handlar om. Han lever i tron. Så till den grad att man har avsatt två andra män, Aaron och Hur, för att stå där på höjden och hjälpa Mose att hålla armarna uppsträckta. Hur kändes det här för soldaterna på fältet, för Josua och hans armé? Att se ledaren och ledarens bror och en man till stå där på höjden, säkert avstånd, och bara sträcka armarna mot skyn. Ja, det skulle kunna kännas som en skymf. Det skulle kunna kännas som ett hån. Men om man delar den här världsbilden, om man delar tron på att det här är Gud som ger oss segern, det är i hans namn vi slåss, det är han som är vår styrka, ja, då blir ju det här en enhet där man förstår att Mose förbönstjänst, hans profetiska förbön där på höjden, är det som hjälper oss framåt. Och det är ju på något sätt det här som är den stora grejen när vi kommer med ett budskap om hopp, evangelium, i en utsatt, frustrerad människas liv. Att det inte ska bli ett hån, ett ja, det kommer att gå bra, det blir bättre imorgon budskap, utan ett budskap som liksom lyfter och som säger se framåt, men på ett kärleksfullt sätt. Så viktigt förslaget är det, så att Mose har två män till sin hjälp som bär fram en sten så han kan sitta och som håller upp armarna. Och vi kan ställa en massa logiska frågor och säga, men skulle det vara nödvändigt? Och räckte det inte att han bad sin aftonbön kvällen innan? Gud hör ju bön. Och alltså, vi kunde hålla på så här. Nej, men det är ett annat sorts liv. Att i någon sorts trohet och profetisk liksom hängivenhet säga, det här är min tjänst. Jag ska stå här. Och det talas ju så tydligt om att när han inte klarar att hålla upp armarna utan armarna sjunker, ja, då får amalekiterna medvind i striden. Och så lyfter man upp hans armar och så får israeliterna istället övertaget. Frälsaren själv, Guds enfödde son, Messias, kungarnas kung och herrarnas herre, och så många fler titlar vi kan säga på Jesus Kristus. Han spikas upp på ett kors. Han plågas långsamt mot sin död. Där och då är allt hopp ute igen. Ingen kan tro att det här ska bli en stor befrielse för mänskligheten. Ingen kan tro att just nu är Guds rike nära. Närmre än någonsin. Så nära att man kan smaka på det, se det, uppleva det. Och ändå är det precis det som är den största segern. Omvänd er och tro på budskapet. Vilket budskap? Ja, budskapet om en ny och ljusare framtid. Kunde någon se det där på Golgata? Kunde någon av lärjungarna tänka sig, det här är starten på något stort. Nu går vi mot ljusare tider. Guds rike kommer snart. Evangelium är till för människor på livets botten. Har alltid varit det. Har alltid passat bra i tider av förföljelse, hungersnöd, krig och svårigheter. De som har svårast att tro i världen, det är vi välbärgade i västvärlden. Vi möter problem och vi säger, Gud, du finns inte. Var är du? Du har övergivit oss. Jag är sjuk, du finns inte längre. Men människor som kämpar med livets verkliga problem, jag säger inte att det inte är verkliga problem att vara sjuk, men ni förstår. De säger, Gud är god. Gud är god, jag fick ris på tallriken idag igen. Gud är god, jag lever en dag till. Evangelium, när det når på botten av livet, blir en fantastisk lyftkraft. Och tron och hoppet är någonting som människan verkligen behöver. Ni vet hela diskussionen om det här med fängelsestraff. Anledningen till att man inte vill sätta livstidsstraff är ju för att människor som förlorar hoppet blir svåra att ha att göra med. De blir bara deprimerade mörkervarelser som bara går dag ut och dag in. Men när du har en slutpunkt, även om det är 25 år framåt, 30 år framåt, så finns det fortfarande en aning gnutta hopp att jag ska komma ut ur fängelset igen och se en framtid. Sen kan man väga olika saker i brottsdebatten. Det var inte det som var min tanke nu. Med om vi ska ha farliga människor på våra gator och så vidare. Men hoppet bär människor. Robert Schuller, om någon kommer ihåg honom, en pastor i någon kristallkyrkan, var det inte det, i USA. Han skrev en bok som hette Livet är inte rättvist, men Gud är god. Och så talade jag i telefon för ett halvår sedan med en nära vän som säger: jag vet att Gud finns, men jag tror inte längre att han är god. Det var efter hans dotters tredje självmordsförsök. Tron är så bärande och avgörande. Livet är inte rättvist, men Gud är god. Och så i den absolut värsta mörkret, min dotters tredje självmordsförsök, inte min då, utan min kompis. När man liksom nästan har tappat tron, men ändå säger: jag vet att Gud finns. Jag kan bara inte längre tro att han är god. Hur möter vi människor där utan att det blir ett ovanifrån perspektiv, ett hån, en klapp på axeln? Jesus älskar dig. Ja, jag tror, och nu är inte den tavlan kvar här, men innan Betel flyttade in här och ni blev en tallstigskyrkan, så fanns det en tavla på väggen på Kristus på korset. Och det var egentligen bara ansiktet, eller hur? Så. När evangelium får lysa genom de lidande Kristus ögonen på korset. Alltså när vi möter människor så att det på något sätt i våra ord och i vårt hjärta känns att vår Herre och Mästare, han har genomgått det mest fruktansvärda. När vi kan liksom få lysa evangelium genom de Jesu lidande ögon på korset, då tror jag inte att människor känner sig hånade, utan snarare inbjudna. Och det är ju det som är perspektivet här. Att kunna säga: han har delat din smärta. Han har också varit i den mest utsatta situationen. Och ändå var hans budskap: Guds rike är nära. Välkommen att sträcka ut en hand. Välkommen att ta en liten nypa av Guds rike. Hur gör vi det? Ja, vi kan be här och nu. Vi kan sjunga en sång. Vi kan be till Herren. Vi kan få känna hur anden rör vid oss. Därför att Guds rike är här. Och nu. Amen.